USAs representanthus röstade för att TikTok måste sälja sin USA-del och den svenska inflationstakten bromsade in mer än förväntat i februari. Hej och mycket välkomna till EFN Direkt denna torsdag den 14 mars. Vi börjar med en börsuppdatering. Stockholmsbörsen stiger med runt 0,3% och räntekänsliga aktier som fastighetsbolag stiger med anledning av den sjunkande inflationen. Kurserna på de stora Europabörserna stiger också marginellt. Den svenska inflationstakten bromsade in mer än förväntat i februari. Inflationen mätt som KPIF sjönk till 2,5% och i januari låg den på 3,3%. Datorspelsbolaget Embracer har sålt tillgångar för 2,5 miljarder. Affären innebär att nettoskulden minskar och att verksamheten i Ryssland upphör. Och aktien backar runt 1%. Detaljhandelskedjan Rusta rusar efter att ha presenterat starka siffror i sin andra kvartalsrapport som börsnoterat bolag. Rörelsemarginalen steg från 9,6 till 11,3% och aktien lyfter nu på förmiddagen med 11% i runda tal. En överväldigande majoritet i USAs representanthus röstade igår för att TikToks kinesiska ägarbolag måste sälja den sociala medieappen i USA. Lagförslaget innebär i stort att ägarföretaget ByteDance får en tidsfrist på 165 dagar eller mindre än 5 månader för att sälja TikTok. Om det inte sker så kommer det att vara illegalt för till exempel Apple och Google att tillhandahålla appen. Och med oss nu på länk så har vi Björn Jeffrey som är techanalytiker på Svenska Dagbladet. Välkommen till EFN Direkt, Björn.
Tack så mycket.
Du, TikToks varande eller icke-varande i USA, det är ingen nyhet. Kan du ge våra tittare lite bakgrund till vad som har lett fram till det här?
Ja, det började egentligen ursprungligen med Donald Trump när han var president 2020, som låg i generella konflikter med Kina kan man säga, och sa att de tittade på att utreda ett möjligt förbud av TikTok. Och i samband med det så liksom gjorde de en överenskommelse egentligen om att TikTok skulle börja spara användardata från amerikanska användare i USA och tillsammans med en amerikansk partner, då, det stora databasföretaget Oracle. Men de här frågorna har liksom inte riktigt gått över, även om de liksom har försökt mötas i det här. Och nu har det kommit upp igen och då precis röstades precis då igenom i amerikanska representanthuset. Så det här är en fråga som inte verkar försvinna för TikTok.
Mm. Och det skakade ändå om lite i techvärlden när det här kom. Men det ska ju godkännas i senaten också. Hur troligt är det att det här lagförslaget går igenom?
Alltså, precis. Först ska den gå igenom senaten och sen så kommer den då president Biden behöva skriva på. Det har han sagt att han kommer göra. Det är oklart huruvida den kommer gå igenom senaten. Det är faktiskt till och med oklart om senaten ens kommer ta upp det för att rösta om det. Så det är inte givet att det kommer bli så heller. Men man kan säga att det blir, även om den löper igenom hela den politiska processen, så finns det även en juridisk process efteråt som kan bli ännu mer komplicerad. För TikTok har redan blivit förbjudet en gång i en amerikansk delstat i Montana. Men en federal domstol avslog det och sa att det där var inte liksom förenligt med yttrandefriheten. Så redan vid ett tidigare tillfälle när man försökte göra liksom motsvarande typ av sak, fast på mycket mindre skala då, bara i en enskild delstat. Det har rättsväsendet i USA redan sagt, så får man inte göra. Så att det är möjligt att även om det liksom löper igenom allt detta, att det fastnar liksom i juridiken trots allt.
Om det trots allt skulle gå igenom hela vägen, vilka är potentiella köpare?
Ja, det här blir liksom en intressant situation, för här blir balansen mellan liksom den ena delen av amerikanska staten och den andra. För väldigt mycket har handlat om de senaste liksom åren egentligen har handlat om att amerikanska FTC, Federal Trade Commission, liksom som jobbar med konkurrensfrågor, har sagt att de största techbolagen har egentligen inte fått göra så stora techaffärer. Man kan tänka sig att Meta exempelvis skulle vara superintresserade, ägarbolaget i Facebook, men jag skulle vara väldigt förvånad om de skulle få köpa det av konkurrensskäl. Så att liksom en tänkbar teori som jag har lanserat är väl att man kan tänka sig att de skulle kunna börsnotera TikTok i USA. Mm. Just för att sprida ägandet mellan fler. Men att det skulle bli som ett regelrätt förvärv är ganska svårt, givet att storleken ligger i kanske 50-60 miljarder dollar någonstans i den trakten. Mm.
Relationen mellan USA och Kina har ju varit milt sagt ansträngda ganska länge. Hur påverkar det här beslutet? Blir det ännu värre nu? Eller hur tas det här emot i Kina?
Ja, men det har tagits emot med skepsis. Men sen ska man ju påminna sig själv om att det finns liksom ingen symmetri på något vis mellan hur kinesiska företag kan agera i USA och hur amerikanska företag kan agera i Kina. Utan nästan alla liksom amerikanska sociala mediebolag och flera andra stora techbolag är förbjudna i Kina sedan många, många år tillbaka. Så att det här är ju egentligen inte jättekontroversiellt om man tittar på liksom relationen dem emellan. Sen så kan man ju säga att det här kommer ju inte lösa den här frostigheten på något vis. Det kommer ju bara bli värre såklart. Så att TikTok själva menar att de är ju inte ett kinesiskt företag, ska man säga. De är ju, har ju sitt huvudkvarter i Singapore. Men det är klart att den kopplingen med ägarbolaget ByteDance, som är liksom primärt kinesiskt, den är svår att komma ifrån. Mm.
Och slutligen, är det här början till slutet för TikTok i USA?
Jag skulle tro att det är början till slutet av den här ägarformen, åtminstone. Jag tror att de kommer hitta en annan typ av form. Själva appen i sig har ju ungefär 170 miljoner användare. Otroligt stort. Att stänga av en sån app under ett valår verkar liksom... Jag tror det är för stor politisk risk för folk att kunna ta. Men ja, samtidigt så tror jag kanske inte att det här mer renodlade kinesiska ägandet kan fortsätta allt för länge heller. Så att jag tror att de kommer behöva hitta en lösning, men kanske efter valet.
Stort tack för det, Björn, och det här kommer vi fortsätta följa, så varmt välkommen tillbaka när det blir en utveckling i det här. Tack för det.
Tack.
Vi fortsätter. Kampen för att få bukt med inflationstrycket börjar ge allt större effekt. Riksbankens kraftiga räntehöjningar har gjort att inflationen enligt KPIF, det mått som Riksbanken själv främst följer, uppgick i 2,5% i årstakt i februari. Och det är nu bara 0,5% där över Riksbankens inflationsmål. Inflationen mätt som KPIF sjönk till en årstakt på 2,5%. Och det var både lägre än förväntningarna och lägre än Riksbankens prognos. Det bredare inflationsmålet KPI landade i februari på 4,5%. Och även det var lägre än förväntat. Och som gäst med mig i studien nu så säger jag välkommen till Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar.
Välkommen. Tackar.
Goda nyheter ändå.
Ja, men det tycker jag absolut. Det här visar ju att prispressen eller prisutvecklingen nu håller på att normaliseras. Och det jag tyckte var extra bra med dagens nyhet, det är ju den här inflationsmåttet som du kanske inte nämnde, det som man kallar för kärninflationen. Det vill säga när du rensar för de här energipriserna. Mm. För det gick också ner. Så det är liksom 3 av 3 idag. Så det är lite en... Ja. Liten trissvinst.
Det är en trissvinst här, ja, på torsdagen. Hur påverkar det här nu då räntebanan för Riksbanken framöver?
Ja, det här utfallet bekräftar eller krattar ju rätt väl för Riksbanken nu om de skulle vilja sänka i maj. Vilket många tror. De har inte sagt det, men de har ju sagt det innan sommaren. Så att det här tror jag hjälper dem i det och gör att sannolikheten för en räntesänkning i maj ökar.
Mm. Betyder det nu för ECBs Christine Lagarde? Hon talade ju för några veckor sedan om att de kommer inte börja sänka förrän i juni. Kommer Sverige då bli först ut, tror du?
Det kan vara så. Sen får man se, när man tittar på USA då, som också är med i det här spelet, och ECB och vår riksbank, så är det ju 3 lite olika historier trots allt. Och det som Sverige och USA har gemensamt, det är ju att det är sannolikt att det kommer gå lite långsammare kanske där på slutet, ända ner till 2%. Men jag tror att det finns en möjlighet att Sverige kan bli först ut i maj och att resten av det här gänget gör det i juni.
Mm. Vi har ju sett skenande inflation, stigande räntor, krig i Europa, lågkonjunktur. Men det blev ingen kollaps. Vad berodde det här på?
Nej, och det kan man ju tycka är lite konstigt. Men å andra sidan så är marknaden rätt snabb med att dra ganska liksom snabba och stora slutsatser av olika typer av förändringar. Men det som har hållit emot, det är ju den starka arbetsmarknaden. Fram till höstas i alla fall, och den är relativt stark fortsatt. Människor har haft kvar pengar sedan pandemin. Man har därför kunnat konsumera. Och trots att det kanske inte känns så i rubrikerna, så har vi faktiskt kunnat undvika ett antal potentiella kriser. Som exempelvis när de här bankerna i Silicon Valley, när de gick i putten, då trodde man att det skulle sprida sig till en bankkris. Det gjorde det inte. Man pratade om möjligt en fastighetskris, räntekänsliga fastighetsbolag, om det skulle kunna hända någonting där. Och det hände inte heller.
Har vi lärt oss av, använder vi verktyg nu som vi inte haft vid tidigare kriser?
Alltså jag tror ju att just när det gäller konjunkturer så är vi duktiga på det. Vi är ganska vana att hantera konjunktursvängningar rent generellt. När det handlar om andra saker som inte har så mycket kunskap om kommande kriser, klimat, AI etc. Där har vi inte så mycket kunskap. Så jag tycker ändå att det här är en lite klassisk lågkonjunktur, men den blev mildare av sitt slag.
På tal om kommande kriser så tänker jag ju såklart på orosmål. Vi ser ju, det finns ju geopolitiska orosmål. Eller ska vi inte bry oss? Är vi hemma nu helt enkelt? Det är min fråga.
Ja, och när vi pratar om såna här mjuklandningar, då tycker jag att det är viktigt att man har i åtanke att den här typen av mjuklandningar, alltså vi fixade inflationen med hjälp av räntan utan att skada ekonomin så mycket. Det är det vi menar med mjuklandning. De är ovanliga. Men just nu så ser det ut som att Riksbanken har lyckats göra det här reptricket med att få till en mjuklandning. Sen är det som sagt så att det kan ta tid att få ner inflationen, särskilt tjänsteinflationen. Och får vi inte ner inflationen hela vägen i botten, ja, då kan räntan hamna lite högre än vad vi skulle vilja. Och sen såklart, vad är det vi har lärt oss under de här 4 åren? Oförutsedda händelser sker. Så att det finns en rad andra saker som kan stöka till det. Till exempel amerikanska valet.
Amerikanska valet. Ja. Vi kommer prata mer om det här i höst, känner jag, Alexandra.
Ja.
Den sista frågan, när bör styrräntan sänkas?
Jag tycker att med tanke på det vi vet just nu, vi har ett gäng positiva utfall. Om ingenting händer liksom kommande månader så säger jag maj.
Sitt kvar, för nu ska vi, vissa kritiker menar att Sverige hade ju kunnat undvika en skenande inflation, den som vi har sett. Och att det här, om vi ska titta bakåt i tiden, och en av dem är ekonomen Fredrik NG Andersson.
Vad är det då som driver inflationen just nu? Och är det någon skillnad jämfört med när den tog fart för cirka 2 år sedan?
Inflationen är på väg neråt och då har det varit ett bra tag. Ska man förstå varför det är så och förstå inflationen överhuvudtaget, då måste man kolla på det som man kallar för de tre P:na. Det var att inflationen den uppstod dels av Putin, det vill säga invasionen av Ukraina och energipriserna som steg. Det var pandemin, nedstängningarna som gjorde att man kunde inte producera. Det var också problem i världshandeln som vi fick inte fram varor och då steg priserna. Och sen så var det penningpolitiken. Penningpolitiken var oerhört expansiv under pandemin. Men i Sverige så var den också expansiv före. Vi hade negativa räntor och Riksbanken köpte massa värdepapper även i högkonjunkturen 2015-2019. Så de här tre faktorerna har ju drivit. Det man nu ser är att den här effekten av Putin för energipriserna, den är nästan borta. Energipriserna har fallit tillbaka nästan samma nivå som före invasionen. Vi kan säga att effekten av pandemin är också mer eller mindre borta. Så det som vi har kvar nu att bekämpa det är den här effekten av den expansiva penningpolitiken. Men även där så ser vi att det avtar. Jag skulle säga att det har blivit en ganska stor förändring i Riksbanken de sista åren. Man följer mycket mer stram linje nu. Ska säga mycket mer balanserad och förnuftig linje också. Så det är främst de här åren 2015 och sen till 2019 och sen även i slutet av pandemin då tycker man gick alldeles för långt.
Man gick alldeles för långt, säger han. Håller du med om det?
Det enklaste i ärlighetens namn det är väl att sitta och vara efterklok. Men man kan också lära sig någonting av det, såklart. Men jag tror att det som Riksbanken gick igenom med den här pandemin, det var ju ingenting som någon var van vid. Vilket gör att det var ju ett väldigt komplext, alltså en komplex miljö att fatta penningpolitiska beslut. Sen är det klart att det inte är perfekt att ha negativa räntor eller nollräntor vid en högkonjunktur. Därför det skapar ju ganska konstiga förutsättningar för väldigt många sektorer. Som gör att det ser ut som ett drömscenario med gratis pengar och alla vill att man investerar eller köper fastighet eller vad det nu än kan vara. Så att det blir lite konstigt, det måste jag ändå säga. Så på den punkten så håller jag med honom. Men som sagt, det är inget enkelt jobb att sitta som riksbankschef. Det tror jag inte. Inte i termer av analys och inte heller i termer av kommunikation.
Det är lätt att vara klok om man har facit.
Så är det.
Men du, på tal om sektorer där innan vi avslutar. Vilka sektorer har drabbats värst av det här?
Ja, det jag tänker spontant på, det är ju byggsektorn. Och där har det varit som en perfekt storm. Det vill säga att du har haft en ränta som har höjts ett antal gånger samtidigt som vi går in i en lågkonjunktur. Vilket betyder att säkert bostadssektorn har drabbats och det har tagit tvärstopp. Och det är ju jätteproblematiskt för byggsektorn, och vi ser det i termer av varsel eller avskedningar och också i konkurser.
Mm. När ser du att det kan börja hämta hem?
Ja, och om man då tittar på bostadsinvesteringarna, så är det klart att räntan är helt avgörande för människors vilja och önskan eller mod att våga ta ett sånt stort beslut att köpa en bostad. Så det tror jag är proppen ur detta. Men det andra problemet är ju också att ledtiderna i byggsektorn är så pass långa så att det tar ganska lång tid innan de kommer upp på banan igen. Och det kan förhala det här.
Mm. Stort tack för det, Alexandra Stråberg. Varmt välkommen tillbaka till EFN i höst när vi ska prata om USA.
Ja, gärna.
Tack. Vi fortsätter med inflationen och hur olika människor har påverkats av det. En av de allra tydligaste effekterna av inflation är de kraftigt höjda priserna på mat. Och sen 2021 så har priserna stigit med över 20%. Och betyder det då att det är guldregn över svenska bönder? Vi åkte ut till en skånsk lantbrukare för att ta reda på mer om det här.
Matpriserna fortsatte upp förra året och ökade med 5,5% jämfört med 2022. Trots det är det tufft läge i producentledet. Höga priser på insatsvaror, höga räntor och dålig skörd var en cocktail som pressade böndernas lönsamhet till bottennivåer under 2023, enligt LRF:s konjunkturindex för växtodling.
Det känns svårt att ta ansvar för de priser som vi ser i butiken. Och det känns ju lite provocerande även för min del som köper det mesta i butik också att se prisutvecklingen.
Anders Wadmark bedriver lantbruk på 140 hektar mark i Bunkeflo, precis där Malmös stadsbebyggelse tar slut.
Traditionell skånsk växtodling, det är sockerbetor och vete, raps, altkorn, konservärtor. Ungefär lika fördelat mellan grödorna.
Som om det inte räckte med inflationseffekterna och ett utmanande väder under 2023 brann dessutom Örtofta sockerbruk utanför Lund i november. Bruket är det enda i sitt slag i Sverige och konsekvensen blev att många betodlare inte kunde dra nytta av det historiskt höga priset på sockerbetor.
För min del så innebar det viss mån kombination med att man var sen med upptagningen beroende på vädret, men ungefär halva arealen, jag odlar 25 hektar sockerbetor, så hälften av den arealen står kvar i backen. Och efter förhandling så har det då blivit en viss ersättning för den grödan också. Och det är ju det är tacksamt, samtidigt som det var ju den gröda som, för min del i alla fall, och jag tror för de flesta, jag pratar med för alla, att det var den gröda som skulle kunna räddat 2023 ekonomiskt.
Nu blev det fågelmat istället.
Nu är det absolut, jag har nog Skånes största habitat där, det är enorma mängder. Yes.
De senaste årens turbulens med kraftiga prissvängningar på bland annat gödsel, energi, drivmedel och spannmål har pressat ner investeringsviljan i lantbruket. Samtidigt ökade böndernas andel av den så kallade matkronan från 9-10% 2022. Det vill säga 10% av pengarna som läggs på mat i butikerna hamnar hos de svenska bönderna. Men det är ändå bara hälften så mycket som för 30 år sedan. Och handeln och livsmedelsindustrin ta mer än hälften. Anders Wadmark hade gärna sett att böndernas andel blev större.
Jag kan väl tycka att vi var väl på god väg under pandemin att få ett samtal kring vikten av var livsmedlen produceras och få en liten större känsla för att vi har en balans inom landet. Och med det hade man kommit lite längre där, så hade man ju inte varit så beroende av fluktuationerna. För det är ju lite grann det som ställer till det. för alla, både för vi odlare men konsumenten inte minst.
Och det inslaget får avsluta den här sändningen vi på EFN Direkt. Ett tacka för oss. Vi är tillbaka igen samma tid imorgon 11.30, då med Börslunch direkt efter. Missa inte det. Tack för uppmärksamheten.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.